Välkommen till Hästvispodden och idag så ska jag svara på frågan, var börjar man? Om du vill ha en bättre kontakt med din häst, du vill att er relation ska vara bättre, du kanske har en ny häst eller vill göra en omstart. Men lilla älsklingskatt, måste du riva klorna på sängen precis just nu? När vi började podda. Du ser ju jätteoskyldig ut. Bakgrundsljud, Bella.
Tack så mycket.
Det var min katt.
Ja, bågat öron i gänget.
Så, förlåt. Jag hade kunnat klippa bort det, men jag tänker att jag gör inte det. En ny häst, eller om du vill göra en omstart med din nuvarande häst. Vänta lite, jag ska faktiskt pausa och släppa in Bella i ett annat rum. Så, nu har vi eventuellt en spinnande katt i bakgrunden istället. Men det är bättre än en klösande katt i alla fall. Så, i förra avsnittet så pratade vi bland annat om att så som jag ser det så skulle jag önska att det är vi människor som försöker närma oss hästens värld istället för att så som vi har blivit lärda av traditionen, istället träna hästen till att förstå vår värld och fixa vår värld. Det är klart att vi också ska göra det. Det finns ju vissa saker som våra domesticerade hästar behöver fixa. Och det blir också en välfärdsfråga att förbereda dem för sånt. Vi kommer till det i slutet av det här avsnittet. Men utöver det så tänker jag att vi har väldigt mycket att vinna på att vända på det. Och göra vårt bästa för att förstå dem. Och sätta oss in i deras värld. Försöka förstå deras behov och önskemål. Och hur de bygger relationer. Så det ska vi prata om idag. Det finns ju väldigt många sätt att träna en häst på. För att få en häst att göra det vi vill att den ska göra. Och en del av de sätten är bra eller helt okej eller liksom funkar. Alla sätten att träna en häst på funkar om man är en duktig tränare. Men de kommer leda till olika konsekvenser för hästen. Vilket kommer väcka olika känslor hos hästen. Beroende då på hur vi tränar. Och det har jag pratat om både själv och med gäster längre tillbaka på den. Om du är nyfiken på att veta mer om det så just det kommer jag inte gå in på. I det här avsnittet. Jag har ju en ny häst i flocken. Som inte har fått ett eget poddavsnitt än. I sommar så spelade hästarna in bara sitt eget poddavsnitt. Men Zäta, som hon heter, har inte något eget poddavsnitt än. Vi får se när hon känner för att ha det. Men jag kommer ha henne lite grann som exempel genom dagens podd. Eftersom hon är ny här. Hon har bara bott här en månad ungefär. Och kort om henne då så är hon inte en rescue till skillnad från de flesta andra hästar som har kommit till i mitt liv de sista åren som bor hos mig för att de inte fixar den vanliga hästvärlden och inte kan leva upp till det som en häst förväntas leva upp till så att säga. Men Zäta kom in i mitt liv mer av för min skull. Vilket direkt väckte så här, får man göra så? Får jag ta hit en individ för min skull? Så det fick jag jobba lite med mig själv. Så här. Men ja, hur som helst. Väldigt, väldigt kortfattat. Så efter min cancer- och stamcellstransplantation så behöver jag äta väldigt mycket kortison. För att inte mitt nya immunförsvar ska attackera mitt gamla immunförsvar. Det är bland annat det som har lett till den här lungsjukdomen som jag har. Och för att dämpa det då äter man mycket kortison. Kortison dämpar immunförsvaret. Men gör också massa andra inte så jättebra saker i kroppen. Det tar muskelmassa och gör om till fettmassa. Det gör att man lagrar väldigt mycket vätska i kroppen. Ja, och min kropp är ganska annorlunda nu än den var förr. Den har en annan form. Jag är tyngre. Och jag vet inte om den kommer förbli sån eller inte. Det beror ju på liksom hur allting utvecklas i min hälsa. Men jag tycker det är kul att rida. Jag tycker det är kul att ha en häst som jag skulle kunna rida på utan att behöva vara stressad över att jag kanske är för tung för den. Sky verkar inte bli jättestor, så hon kanske inte kommer bli stor nog för det. Och Ash kommer väl bli stor nog för det. Men han har ju också sannolikt någon form av kissing spines någonstans. Och hans reaktivitet gör ju att han kanske inte nödvändigtvis är den enklaste hästen att sitta kvar på, även om han är fantastiskt fokuserad och lugn i vår träning, eftersom det är så vi har tränat honom till att förknippa umgänge med människor med lugna känslor. Så att jag tror han skulle vara väldigt stabil och stolt över att bära mig. Men jag är inte säker på att vi kommer dit beroende på hans kropp liksom. Golden är ju liksom stor nog för att bära mig, men han har också kroppsproblem sen han blev inriden när han var jätteung. Och ja, i takt med då att jag försöker acceptera den här nya kroppen som jag lever i och försöker inte vara stressad över det, så går jag en jättefin kurs om kroppsacceptans och intuitivt ätande. Där det var viktigt då att ja, men om ens kropp har ändrat sig så är det viktigt att köpa andra kläder som passar. Så man inte går runt och är obekväm eller inte har något att ha på sig och sådär. Vilket inte är ett jätteproblem för mig, för att ja, det mesta som har hänt är att just min mage har blivit väldigt mycket större. Vilket den blev, kortison och ansiktet. Så jag behövde köpa någon ny tröja sådär, och jacka. Men tänkte jag så här, vad blir översättningen i min värld? Att ha större kläder. Uppenbarligen att ha en större häst än Ardenner. Och när jag hade tänkt den tanken så dök, jag är med i någon sån Ardenner-grupp, jag är med i rätt många hästgrupper på Facebook. Så såg jag en annons på Zeta och såg hennes fantastiskt öppna, nyfikna uppsyn som såg ut som Sky, fast liksom i Ardenner-grupp. Och så kände jag, jaha, där var hon. Och vi har ju haft 9 hästar rätt länge. Jag har 6 och så är det 3 inackorderade hästar. Och det är inte riktigt bra att ha ojämnt tal i flockar. De vill gärna kunna stå i par. Och tjejerna då, som har varit i underläge numeriskt, har ju också känt att det hade varit skönt att ha en tjej till. Så det blir 5-5. Så då hade jag ju tänkt att så småningom skulle det vara ett äldre sto för att avlasta på några arrow lite. Men det blev det inte. Och tack och lov så verkar de ändå väldigt nöjda med Zeta. Och har verkligen släppt in henne i flocken av porna, som ju kan vara ganska vass. Ganska väldigt vass. Verkar ändå verkligen förstå att Zeta är ju liksom bara 1,5. Så hon är schysst mot henne. Och som ni kanske har sett på story så har ju Tuva och Zeta blivit bästisar. Men i alla fall lite backstory till att jag nu när jag ska prata om hur vi kan påbörja en bra hästkontakt, en djup förståelse mellan häst och människa, så kommer jag kunna väva in lite hur jag tänker nu i den här början av relationen med Zeta. Så om någon kommer till mig och så säger de så här, Susanna, jag vill ha en bättre relation med min häst, var ska jag börja? Då skulle jag be personen börja med att försöka ta bort så mycket stress och press som möjligt. För det finns ju väldigt mycket som vi har lärt oss, eller rättare sagt, i princip allting som vi gör med hästar gör vi ju för att vi har sett någon annan göra det eller hört någon annan göra det. Och vi, utan att vi vet det, så är vi ju enormt formade av de här förväntningarna som vi har på vad det innebär att ha häst. Och tyvärr så är ju de tagna helt ur människans perspektiv av vad kan hästen göra för min skull? Vad kan jag ha hästen till? Vilket är rimligt, för det är av den anledningen som hästar och människor liksom fördes samman långt tillbaka i tiden. Och det har funnits fördelar från båda håll på det. Vi har kunnat använda hästen till transportmedel och delvis mat, men mest liksom transportera oss och sen så småningom nöje. Och hästarna har kunnat använda oss till att få en säkrare plats att bo på. Kunna finnas på fler ställen i världen för att vi kan ge dem mat på vintern, genom sjukvård och så vidare. Så win-win finns, men vi har ju alla sett hur hästar används i filmer, oavsett om det är en gammal västernfilm eller det är vi har sett hästar som liksom passerar förbi i filmer när vi var yngre och nu också. Vi har läst tidningar, vi har sett ridsport kanske och vi har sett andra rida sina hästar. Så vi har väldigt mycket förväntningar på hur det är att ha häst och vad vi då själva indirekt borde göra när vi har häst. Och det finns också vissa standards ju och vissa förväntningar på exempelvis vad en häst vid en viss ålder ska kunna och vad vi borde ha gjort med en häst vid en viss ålder. Och inget av det här är ju ur hästens perspektiv. Det är så himla viktigt att poängtera. En häst har inget behov av att springa runt på en volt till exempel. En häst har inget behov av att hoppa jättehöga hinder regelbundet. Det är liksom, det där är för vår skull. Vi vill longera för att vi är rädda för att hästen ska kasta av oss annars. Till exempel. Eller vi vill träna hästen och tänker att det är en bra grej. När väldigt mycket tyder på att det inte är en så bra grej. För att det är mest sliter på hästar och springer runt så. I alla fall länge. Och vi har konstruerat 3-årstest och 4-årstest och så här högt hopp en häst i breeders på 5-års championaten och så vidare. Vilket inte alls är bra för hästkroppar som ju vars skelett inte är färdigt förrän 6-7 års åldern, alla delar. Så det första och viktigaste för att liksom skapa en bra relation och skapa ett utrymme för dig själv och hästen och överhuvudtaget bara mötas, så här på riktigt mötas, är att plocka bort de här förväntningarna. Lättare sagt än gjort, jag vet. Men jag vill bara börja där. Att bara plocka upp det till ytan. Att allt det som du och jag och alla vi andra som har häst förväntar oss kring hästar är påverkat av vad vi har sett och hört och präglats av. Och det kommer vi behöva prata med oss själva om. Och påminna oss själva om. För vi kommer få dåligt samvete. Och känna oss dåliga. Och känna som att vi inte räcker till. Eller känna som att vi inte är duktiga nog på att träna vår häst. Eller vad det nu kan vara. När vi råkar jämföra oss med det här. Så en tanke som jag vill stoppa in i huvudet. På dig då. I förhållande till just detta. Är. Alla de sakerna. Har människan gjort. För människans skull. Det är inte så att du behöver göra de sakerna. För att ha en bra relation med din häst. Du kan göra vissa av de sakerna och ha en bra relation med din häst. Beroende på vem din häst är. Vi kommer till det sen. Och hur du tränar såklart. Men du behöver inte. Så om det går. Ta bort tidspressen. Ta bort övningarna. Och om du ska börja lägga en bra bas överhuvudtaget för din hästs skull. Så gör du det i vad din häst är med om när du inte är där. Så på engelska finns det de tre F:en. Man kan utveckla det till fler. Men de tre basala är Friends, Freedom and Forage. Alltså häst behöver hästvänner i samma hage. Gärna många. Häst behöver kunna röra sig. Frihet. Kunna röra sig över stora ytor. Kunna få ut sitt rörelsebehov. Och nu när jag spelar in det här i november, jag bor i Skåne och det är lerigt. De behöver också ytor de kan springa på där det inte är lerigt. Där de kan ta ut stegen, där de kan lita på underlaget. Vissa av er som lyssnar bor i norr och har massa snö. Då har du inte det problemet, men ni kanske har problemet att det är för mycket snö och de inte kan springa. Men då blir de i alla fall trötta när de rör sig. Våra hästar i leran som mest står still har ju ett annat problem. Då behöver vi tillföra ytor där de kan springa. Och freedom kan också vara freedom from smärta. Så vi kommer till det lite längre fram. Men vi behöver också se till att de inte har ont och inte utsätts för saker som gör ont. och forage, födosök och grovfoder. Att se till att de faktiskt får det här behovet uppfyllt. I det vilda så söker de mat, alternativt äter 16-18 timmar per dygn. De är gjorda för det, både för mental stimulans men också för hur deras magsäckar funkar. Så för att ha en bra relation med en häst, för att kunna möta en häst så att den ska kunna vara närvarande i mötet med dig och inte ha en grundstress, så behöver de här sakerna vara på plats. Så där skulle jag börja. Har hästen det, den har en flock, stor hage, rörelsebehov, grovfoder, så behöver den inte så mycket mer. Så om du ska lägga din tid, dina pengar, ditt engagemang på någonting, så är det det. Ganska långt tillbaka i podden så hade jag min vän Anna Hjelmroth som gäst och vi pratade berikning. Det är ett jättebra avsnitt att lyssna på för att få mer input på hur man kan tillföra saker i hästens liv, i hagen. Och som vi kan göra det i träning också, men som hjälper den att få ett bättre liv de timmarna den inte är med oss. Vilket ju är såklart de flesta timmarna av dess liv. Sen kan vissa hästar behöva hjälp med att träna kroppen och träna vissa saker, och särskilt ifall du har tänkt att rida. Och det kan också behöva tillföras. Men igen, om du ska liksom på något sätt resetta er relation, alternativt håller på att lära känna en ny häst, så om inte det är just akut, så plocka bort det lite grann och bara ta ett steg tillbaka. Kika på omständigheterna för hästen och lägg lite krut där. Och i övrigt så här, prata med dig själv om, har jag en rimlig tidsplan? Har jag en rimlig press på mig själv i det här? Oftast har vi en helt orimlig press på oss själva. Och särskilt nu, det är mörkt. Energin kanske börjar ta slut. Vi vill egentligen bara hemma och bo in oss och tända ljus och mysa med glögg eller något. Kanske heller inte är läge att lägga press på sig själv att göra jätteframsteg just nu. Eller så är det en person som tycker det är supermysigt att vara i mörkret och finlira med hästen. Och i så fall så gör du det. Men det skulle jag säga är steg ett. Så här. Försöka ta bort press. Och tillföra så mycket som möjligt som är bra för hästen i dess hage. Det är ju det som jag personligen lägger. Så fort jag får något öre över så lägger jag det på att göra det så bra som möjligt för hästarna som bor här med mig till vardags. De 10 hästarna nu då som bor här. Så stora ligghallar, de är ungefär 3 gånger så stora som länsstyrelsen kräver att de är. Foderstationer, flera som de äter av. Så de inte behöver äta tillsammans om de inte vill. Fram tills för en månad till ungefär. Vi har inte jättemycket bete här. Så vi har behövt stödfodra med hösilage sedan i september. Men fram tills för en månad till ungefär så spred vi ut höet i små tussar. För att hästarna skulle få mer födosök helt enkelt. Just nu är det för klabbigt för det, och det är, går ändå åt så 100, ja vad är det nu, 150, 160 kanske, drygt kilo per dygn. Så upp mot 200 ibland också, för det är rätt blött där vi fodrar med nu tyvärr. Så det är också lite orimligt att lägga ut för hand. Så just nu står de still vid balar. Men vi försöker göra det vi kan för att de ska röra sig. Vi har hårdgjorda ytor som de går på där det inte blir lerigt. Också hårdgjord väg bak till där de har vattnet. De har tillgång till ridbanan hela tiden så de kan röra sig där med bra underlag. Och så fort det blir fruset så kommer vi sprida ut en del av deras dagsgiva på betena igen. Och har jag liksom begränsat med tid eller ork eller pengar, så är det just i hagen jag lägger väldigt mycket kraft på att göra den så bra som möjligt på alla möjliga sätt. Liksom. Och då kommer vi delvis in på del 2, eller tips 2, det vill säga att spendera tid i hagen. Att vara där med hästarna eller hästen. Och det finns väldigt många fördelar med det. Dels så kommer du då kunna se hur hästen har det i sin hage och med sina kompisar. Vad gör den? Vad lägger den sin tid på? Vilka umgås den med? Är det hästar som går i samma hage som din häst? Eller står den och står jämte staketet där det är någon annan häst? Verkar det som att den hellre vill vara med den hästen? Verkar den arg på sina hästkompisar eller inte? Hästar som verkar arga på varandra har ju ofta någonting som stör dem, ont någonstans. Och ser du sånt beteende hos din häst, så ta det som en ledtråd till att kolla upp med hjälp av veterinär och eller kroppsterapeut, tandläkare, vad det skulle kunna handla om. Och hjälp hästen. Och lär känna din häst vanor. Vem står den helst och äter jämte? Vem står den helst och vilar jämte? När? Det är ju långt från alla som har det privilegiet som jag har att ha hästarna hemma. Jag kan se dem i princip hela tiden, så jag kan också se deras vanor. Vilket betyder att jag kan tajma när jag tränar en häst utifrån när det passar den. Liksom. Det kan man ju inte göra när man inte jobbar med hästar så som jag gör. Men man kan ändå då se lite när på dygnet verkar min häst vara mest aktiv. När vilar den? Sådana saker. Hur verkar den liksom? Leker den någonting? Står den och kliar med någon? Och bara samla in information. Och det kan ju kännas då utifrån det här. Vi måste göra saker med hästarna. Programmeringen som de flesta av oss har, så kan det kännas meningslöst och så här, varför står jag här? Bara titta på min häst. Men det är det ju inte, utan man kan också se det som informationssamling. Att du är där och du lär känna din häst genom att studera den. Så det är jätteviktigt att vara där och titta på hästen. Och är du dessutom så här hästförståelse eller hästspråksintresserad, så kommer du också kunna se mer och mer ju mer du studerar hästarna. Och se hur de sänder olika kommunikationssignaler till varandra hela tiden. Och ju mer du tittar, desto mindre signaler kommer du hitta. Vilket gör att när ni sen samspelar hästarna, du tränar, rider, skötsel, så kommer du också kunna vara väldigt mycket snabbare på att läsa av hästen. Hästen kommer kunna känna sig mer sedd och förstådd av dig. Vilket kommer göra den tryggare med dig. Och den kommer också tycka bättre om dig. Men utöver att du liksom kanske har backat av från hästen och studerat den, så får du också gärna i det här steg 2 befinna dig i närheten av hästen och erbjuda ditt sällskap. Men inte i det här läget då med någon form av baktanke. Eller så här, det här måste leda till, eller jag ska hämta dig sen eller så där, utan ännu hellre ta det här efteråt i så fall. Ifall du behövde göra någonting med hästen den dagen, så kan du släppa ut den och så sen kan du hänga med den när du vet att du ska inte göra någonting sen. Utan att du är där och liksom bara hänger på lite det hästen gör. Står hästen och äter, så får du då jättegärna stå och titta på hästen när den äter. Och testa gärna hur nära eller långt ifrån det verkar som att hästen vill att du står. Vissa tycker det är mysigt att man står nära. Många tycker det är mysigare om man står en bit ifrån. Det är oftast vårt mänskliga behov är att vara nära varandra och ta på hästen och sådär. Det är härligt och vi får kroppskontakt, pälskontakt, värme och så vidare. Hästar gör ju det väldigt sällan. De kliar som sagt på varandra, men det är också bara utvalda vänner. Men de står ju liksom inte och de kramas ju inte som vi skulle göra eller sitta tätt i soffan eller sådär. Utan de står ju gärna med lite luft mellan sig. Så står gärna och tittar på hästen, studerar den. Står den och vilar så ställ dig också där och bara var. Kanske lyssna på en meditation eller lyssna på ljudet av hästar som tuggar eller hästens eller dina andetag. Och igen då, det här kan ju kännas som att jag gör ingenting. Antagligen kommer det kännas så. Och det är ju för att din hjärna är programmerad till att det som räknas är att du gör någonting. Men om vi tittar på hur hästar bygger relationer och hur är det att ha en flock egentligen, så spenderar de oerhört mycket tid med att bara vara tillsammans. Det är liksom så man bygger relationer. Man spenderar tid ihop, man har trevliga upplevelser tillsammans på ett ganska lågmält sätt. Som vi var inne på i förra avsnittet så vi misstolkar ofta hästarnas språk som att det ska vara så stort och liksom det är det vi ser. Vi ser de stora bokstäverna när hästen har kommit till att den verkligen behöver säga någonting. Men om vi tittar på en flock som har tillräckligt mycket yta, som har känt varandra länge, som har tillräckligt mycket resurser, de har mat på flera ställen. Det är extremt få konflikter om inte någon i flocken mår dåligt då. Så de går, någon liksom vänder bort huvudet lite, någon blinkar lite extra, någon vänder bak öronen, någon hotar och biter någon eventuellt om den är lite nära eller ny. Och sen så bara i övrigt så bara är de tillsammans. Det händer inte så mycket. Det ska inte hända så mycket. Och det är så grunden läggs. Så kan vi också lägga den grunden med hästarna så blir vi också ännu mer en naturlig del av deras flock. Nu kanske du tänker att det hinner inte jag. Jag har väldigt mycket andra saker att göra. Det förstår jag att du har. Men kanske kan det vara en skön paus också. Att vad heter det? Subtrahera. Ta minus. Kanske 20 minuters Instagram-scrollande på kvällen. Till att vara 20 minuter extra i hagen efter att du är färdig. Och bara stå där och titta och lyssna och var. Så kommer din mentala hälsa också att tacka dig utöver din häst. Och på tal om det då så när du går runt där i flocken och kanske bara står i närheten av hästen och sådär. Så gott du kan. Försök att vara en trevlig person och vara runt. Någon då som helst inte är stressad, arg eller otålig. Men har du en dålig dag så släpp igenom det. Hästar tycker bara det är konstigt och oroväckande ifall vi å ena sidan känner en sak och å andra sidan försöker låtsas att vi inte gör det. För hästar känner alltid vad vi egentligen känner. Så ingen idé att inte låtsas om att vi är ledsna. Om vi är ledsna till exempel, jätteviktigt att släppa ut det i så fall. Men i övrigt försök att vara en så trevlig kompis till din häst som möjligt när du går runt där och är runt den. Erbjud gärna kli ifall hästen tycker om det. Meditera om du känner för det. Och med de här liksom underliggande frågorna som jag nämnde då. Med att, ja, vem är hästen i flocken? Vad verkar den tycka är kul? Vad verkar den behöva öva på? Och här kan ju då flockrollsvisdomen komma in som ett sätt att lära känna sin häst på. Det är ju ett av mina mest populära poddavsnitt. Som är poddens andra avsnitt. Det är om flockrollerna. Men det är ju några år sedan jag spelade in den nu. 4 år sedan är det väl. Och jag har lärt mig väldigt mycket mer sedan dess. Så nu finns det ju också en gratis minikurs. Som också är i poddformat. Men som man kan registrera sig för på min hemsida. Hästvis.se. Där jag har ett längre segment om flockrollerna. Som du gärna får lyssna på om du inte har gjort det. Men när man är i det här steg 2, informationssamlandet, och man rör sig runt i hagen så kan man ändå ha en baktanke av att vilja vara en trevlig person och vilja lära känna sin häst utifrån vad behöver den, hur mår den, behöver den öva på någonting. Så nu när Zäta flyttade hit så För det första, om en häst flyttar så är det ju jättemycket saker som den som ändras i hästens liv. Det är platsen, vännerna, det vill säga hela liksom grundtryggheten ändras. Människan ändras. Maten ändras, vatten ändras. Klimatet ändras och så vidare. Så i början där, så eftersom hästarna har så himla mycket själva med att lära känna den nya flocken, så är det tillräcklig stimulans för dem att bara vara med varandra. Så i början så försöker jag inte vara, ja, framförallt så tar jag absolut inte ut någon häst i hagen i början, om jag inte måste. Och gör jag det så har jag dem i närheten av varandra, så de ser varandra och så. Och sen så försöker jag också såklart då börja gå in och erbjuda mig själv som så här: hej, här jag. Jag finns här. Ibland är jag i hagen, ibland är jag utanför hagen. Så att det liksom blir en, vad ska man säga? Ja, men hästen blir van vid att jag är där, precis som hästarna är där. Så det inte är någon stor grej. Vi som tränar belöningsbaserat vill ju också kunna ha en grund där hästen inte förknippar en med att det alltid händer superlatsche saker när vi dyker upp. Jag vill det i alla fall. Jag vill kunna, precis som det är nu, gå in i hagen eller ha med mig en annan person in i hagen, och det finns ingen häst där som kommer och tigger mat eller gör sådana saker, utan människor rör sig in och ut i hagen och det är vardag för dem. Ibland står en människa och tittar på när de äter. Ibland så sitter en människa i hallen och mediterar. Ibland kommer en människa med en grimma och hämtar en häst. Inte för att våra hästar behöver grimma för att följa med. Snarare för att vi försöker lära dem att de behöver inte alla följa med om det kommer en människa. Utan det är bara hästen som har grimma som det är lönt att den följer med. Passus. Men när Zäta flyttade hit då, så studerade jag henne mycket i hagen. Tittade på hur beter hon sig gentemot de andra hästarna. Vem blir hon vän med? Det visste jag redan förvisso från början. Nu eftersom jag hade sett bild på henne, så ja, eftersom jag då pratade med hästar, så vet jag så visste jag ungefär vem hon var och ungefär vilken roll hon skulle ha och så vidare. Men det är såklart ändå spännande att se i praktiken. Och framförallt också titta på hur, ja, finns det någonting som jag liksom skulle behöva hjälpa henne med i hennes vardag, om man tittar på de sakerna som är viktiga för henne. Hur hon äter, hur hon sover, hur hon interagerar med de andra, hur hennes kropp funkar. Och i hennes fall så har jag noterat att hon blir väldigt spänd kring mat. Det blir faktiskt oftare de som inte tränas belöningsbaserat än de som gör det. Hon har inte en belöningsbaserad bakgrund, utan hon har en vanlig tryck- och eftergiftsbakgrund. Vilket betyder att mat är jätteviktigt för henne, för att det har inte funnits överallt. Ungefär som när man själv går på diet, om någon av er har gjort det någon gång. Eller har någon form av matplan som man ska följa. Och inte får äta vissa saker, så blir man ganska fixerad för de sakerna man inte får äta. Jag upplever att det är ungefär samma vid för hästar. Att de hästarna som jag har som har levt i en belöningsbaserad värld i många år nu. Vissa av dem sen alltid. De är liksom totalt icke-stressade kring mat. För mat har alltid funnits. Men för de som inte har haft det så är det svårare. Och för Zäta är det ju allra svårast, för hon har precis flyttat hit. Så hon bara... Och när jag säger mat här då, så menar jag inte bara kraftfoder, alltså lucernhacksmat, utan när det läggs ut hö tycker hon är jobbigt, för att hon får alltid en tuss med hö direkt, så att hon inte ska behöva jaga i fatt höet. Men sen ändå, om människan eller fyrlingen åker förbi med hö, så går hon ändå efter där med slickade öron och jagar maten liksom. Så gjorde Tuva också när hon flyttade hit. Det gör hon inte längre, för att jag har tränat bort det på andra sätt. Och det kommer jag också göra med Zäta. För att det är såklart inte roligt för henne att ha den känslan. Så det är en sak jag har noterat. Och så tänker jag, aha, det här behöver jag hjälpa med henne med. Det är en av de första sakerna som vi ska göra. Jag har också noterat vissa saker i hennes rörelsemönster som jag tänker, det där kanske inte blir toppen. Så tog ut en ekviterapeut som hjälpte henne lite med spänningar som jag såg. Så det är också sånt som man kan notera eller ta hjälp av någon annan som noterar, för att man sen ska kunna assistera hästen med så att dess vardag är så bra som möjligt. Och sen då som tredje steget och det sista steget som jag tänkte prata om idag, så kommer vi då till att faktiskt börja göra saker tillsammans. Och det som jag tycker är viktigast är att få funka bra innan vi gör någonting annat, för att vi ändå måste göra det, är omvårdnadsträning. Och med det menar jag sånt som hovvård, sårvård, ja, det är praktiska som vi behöver att de kan. Och eftersom det oundvikligen behöver kunna ingå i våra hästinteraktioner, så tycker jag att det är en bra plats att börja på i det praktiska, för att få det att funka så att man inte behöver hamna i konflikt med hästen, så att hästen inte kommer behöva vara osäker, så hästen inte kommer behöva vara rädd eller stressad. Så de liksom basic sakerna som jag tänker att en häst behöver kunna i min värld, utifrån hur jag har hästar, som har hästar på lösdrift och som, ja det, om du lyssnar på podden har du rätt så bra koll på hur jag tänker en hästar och hur uppenbarligen då alla som har häst här tänker kring hästar. Så vad basic grejer som en häst behöver kunna är, som vi behöver träna på alltså, är stå still, lyfta hov, kunna tvätta sår, kunna få lugnande. Det är liksom så här basic. När jag pratar med en av mina veterinärvänner så har hon så här sagt en gång så här: det är absolut, alltså det är absolut basic nivån som man kan tänka är att om, så länge man kan ge en häst lugnande, sen kan man göra det mesta som är så här akut. Så bara se till att hästen kan få lugnande. Och lugnande ges ju, det är mest effektivt om man ger det direkt in i blodet. Då behöver man i princip sätta, vad ska man säga, handen som ett strypgrepp typ, kan man säga, runt hästens luftrör. För då kommer man åt blodkärlen som är på sidan av luftröret, så man stasar dem. Och sen där i sätter man in nålen med det lugnande. Det är ju liksom inte alla hästar som fixar det. Det är inte alla av mina hästar som fixar det. Då kan man göra, för då måste hästen stå still ett tag. Och det gör ju ont och vissa är ju mer stickkänsliga än andra. Då kan man istället ge dem lugnande direkt in i halsmuskeln, alltså på sidan av halsen. Och det sticket går väldigt mycket snabbare. Det är nästan som en vaccinering. Och det är nackdelen med det, att det tar lite längre tid innan det verkar. Och det är inte lika lätt att få det att bli exakt rätt mängd och sådär. Men där har jag som så här minimigräns för mina allra svåraste hästar. Så äsch och porna. Och kan man inte det, så kan man ge dem lugnande i munnen innan. Men i alla fall. Så där någonstans är min så här, okej, de här sakerna behöver kunnas. Men till vardags, så vad som behöver kunnas är ju stå still, kunna följa med människa. Men det får man lite grann på köpet om man tränar belöningsbaserat. Hovvård, sårvård, eventuellt transport. Men inte nödvändigtvis någonting som jag tränar på till vardags. När man vill göra de här olika situationerna så trevliga som möjligt, så är det ju många som börjar träna med mat när det gäller de här situationerna som jag precis nämner. Så gjorde även jag. Det var just i hovvård som jag började ha med pellets. Det gjorde enorm skillnad för Epona, som kände sig väldigt, ja, men som var väldigt stressad och arg i alla hovvårdssituationer. När vi var inomhus och när hon var i grimma. Även att hon var lös, så var hon liksom jättestressad och bet efter hovslagan och sparkade och viftade med svansen och högg och sådär. Och när jag sen flyttade ut oss, så hon var utomhus istället och fick ha mat. Så hon visste att hon kunde gå, men det fanns också en anledning för henne att stanna kvar, maten. Så ändrade sig allt och hon slappnade av och slutade hugga så. Så det finns väldigt mycket att vinna av att börja träna med matbelöningar, som ni säkert vet om att jag tycker. En liten, litet varningens finger där bara. Att om det är så att du inte har tränat med mat innan och tänker att men nu vill jag förbättra de här situationerna som bara är lite tråkiga, det funkar inte, ja, det går inte lika smidigt som det hade gjort, jag är trött på att hästen och jag inte, liksom, ja, att hästen inte gör det jag vill riktigt. Bra tanke att lägga till mat, men om det är så att din mänskliga hjärna är kvar lite grann i att vilja göra saker i en viss takt, att vilja att hästen ska göra rätt direkt och sådär, så de flesta av oss tänker, så kommer risken finnas att du, även fast du tränar med mat, lägger kriteriesättningen, kallar man det, svårighetsgraden kan man säga, att du lägger svårighetsgraden för svår, så att det hela tiden ändå finns en viss anspänning hos hästen när ni gör det. Alternativt att du gör planen jättebra, men att hästen tidigare har tyckt att det här var jobbigt, säg hovlyft, och så lägger du till mat. Det finns då en viss risk att hästen börjar förknippa maten med att det händer jobbiga saker. Och det vill vi inte. Så om du börjar med det och vet att antingen du kommer inte ha perfekt tålamod, eftersom ingen har perfekt tålamod, eller hästen redan har jobbiga erfarenheter, så börja inte bara träna sådana saker med mat, utan börja också träna andra saker med mat som du tror inte är laddade från början och som hästen liksom sannolikt inte har några jobbiga erfarenheter av. Så jag skulle liksom inte, med Z då till exempel, jag skulle inte bara börja träna hovvård med henne för att hon hade en grej med sina hovar för ett halvår sedan, så hon behövde lyfta dem oftare än hon ville och det gjorde säkert ont och så. Så att om jag skulle helt plötsligt då ta in henne i en ny värld där det finns mat tillgängligt, men det finns bara mat tillgängligt när man gör det där jobbiga med hovarna, då finns det ju risk att hon börjar tänka, jag vill inte ha den här maten, för när jag får maten så kommer jag behöva göra de här jobbiga sakerna med hovarna. Så då är det väldigt viktigt att jag parallellt börjar göra andra saker också som leder till samma mat. Till exempel så, ja, men du kan öva på att stå still här med huvudet rakt fram, eller du kan öva på att dutta på den här targeten, eller du kan öva på att gå mellan de här matbytena medan jag går jämte, så kanske vi kan jobba på den här uttrycket du har i ansiktet där du känner dig stressad över att maten kanske försvinner. Och bara lära henne att, vet du vad, om du bara står där och äter så kommer det komma mer mat till dig. Så det kan vara en bra sak att tänka på att lägga till även saker som hästen inte visste sedan innan, så att det blir en neutral grund också att stå på. Och utöver det då så kanske du och hästen vill ut och upptäcka saker tillsammans. Och det är ett helt kapitel för sig som jag inte går in på nu för att jag har pratat länge nog om det här. Men en sak jag vill skicka med ändå är att om du ska ut och liksom promenera eller rida med hästen så finns det massa förväntningar hos dig på hur det ser ut och hur en ridtur eller träningspass behöver vara för att det ska räknas. Och då vill jag bara påminna dig om att det är tankar som människorna har hittat på. Det är inte nödvändigtvis någonting som hästarna håller med om. Så hur skulle du kunna göra det på hästvis? Hur skulle du kunna göra en promenad på det sättet som hästar gör, som hästar tycker är kul, som hästar hade valt? Och hur hade du kunnat få sitta på ryggen på en häst på ett sätt som just din häst hade tyckt var kul, som passar dens intressen, personlighet, kroppsliga behov, mentala behov? Det är när vi börjar vända på det så som vi verkligen kan hitta guld i kontakten med hästar och vi verkligen blir en väldigt viktig person för hästen. Tack för att du lyssnar på podden. Jag personligen tycker det är jättekul att vara tillbaka i poddandet och jag är jätteglad för alla fina meddelanden och mejl jag har fått om podden. Vill du hjälpa den att synas så får du gärna ratea den. Då sprids den mer. Och nu under Black Week, den här veckan som är nu från och med att det publiceras en vecka fram, så har vi 33% rabatt på vår kurs Hästkontakt, 21 dagar till en bättre relation med hästen. Där du lär dig hästspråk så att ni kan få en bra relation. Det är en kurs som när du köper den så är den din för alltid. Den är designad så att man kan göra en övning om dagen i 3 veckor. Men du har ju den jämnt som sagt. Så om du vill ta dig igenom den på 3 veckor eller om du vill ta dig igenom den på 3 år är upp till dig. Den finns på hemsidan och om man då anger koden BLACK så får man 33% rabatt denna veckan ut. Hemsidan är hästvis eller hastvis.se. Du kan skriva /store så kommer du direkt till den sidan. Så hoppas jag att jag får nöjet att guida så många av er som möjligt där inne också. För även om inte det är vårt medlemskap så finns jag ju såklart på plats i kommentarerna och svara på frågor där och kommentera upplevelser från kursen och frågor som ni har. All right, vi syns och hörs. Tack för att du lyssnar.